فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Välkomna till ännu ett avsnitt med Islampodden med mig Karim och mina bröder Musa och Sadiq.
Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Vi vill tacka er för den fina respons vi har fått i början, de första avsnitten som vi har släppt. Och jag vet att bröderna håller med mig.
Absolut.
Vi har fått jättemycket fin respons, bra tips, fina kommentarer och tips på ämnen som vi ska prata om. Och ämnet som vi ska prata om idag är faktiskt ett ämne som vi fick tips om att prata om från flera håll. Och det är pornografi och dess faror. Och det är ett ämne som utan tvekan berör många, gamla som unga. Det är ingen som har undgått dess faror egentligen när man uppväxt i det här samhället med internet och allt vad det är. Och jag vet inte med er bröder, men för mig i alla fall personligen, man har alltid känt till att det här är någonting farligt och någonting dåligt. Det vet människan, alltså med religion eller utan religion, man förstår det. Men subhanallah, senaste veckorna när man har satt sig in i det här mer, jag vet att Musa, du har föreläst om det här förut. Men för mig personligen, subhanallah, jag har aldrig insett hur vidrig industri och hur vidrig bransch det här är.
Nej, jag håller med. Alltså. Man vet ju rent islamiskt att det är fel.
Exakt.
Det här, alltså. Det finns ju klara tydliga principer och hadither som förbjuder sån här aktivitet. Men sen när man tittar på hur människor behandlas i den industrin, vilka människor som styr, hur, och jag tror vi kommer komma till det lite senare, hur barn behandlas.
Då,
min första tanke var att hur kan en sån här industri finnas 2020?
Hur kan den vara tillåten?
Ja, det kan säga, hur har man inte förbjudit den här industrin?
Exakt.
Och det är det att jag, när jag läste, jag tyckte det var väldigt läbbigt och jag blev bara så här, äcklad och chockad. Jag fick lite ont i magen faktiskt i början.
Och industrin, bröder, den är svår, det är svårt att uppskatta hur mycket den omsätter. Okay, i och med att det är en så pass shady och skum industri som inte sitter och har öppen redovisning om allt. Men man säger, det man har uppskattat enligt vissa studier är ungefär 100 miljarder dollar. Inte kronor. Det vill säga ungefär 1000 miljarder kronor. Sveriges,
per vad?
Alltså hela industrin per år. Och då vi, en jämförelse bara är att Sveriges årsbudget 2020 var 1000 miljarder. Samma som porrindustrin omsätter. Och man säger, och det här är också, alla de här siffrorna kan självklart någon komma och motsätta sig och säga det finns någon annan studie och som visar, för att det är inte svart på vitt. Men det finns ändå studier som påpekar det här, att 35% av alla nedladdningar och internettrafiken generellt är pornografi. En tredjedel, det vill säga, av internettrafiken är pornografi. Det släpps, eller det finns, jag tror det var 2014 den här siffran, 4 miljoner pornografiska hemsidor. Det släpps 13 000 filmer varje år som är pornografiska. Jämför det med att Hollywood tror jag släpper 700 filmer varje år.
Subhanallah.
Så vad ska man säga? Problemet är utbrett. Jag tror Sverige hamnade på 17:e plats när det gäller pornografitittande på internet i hela världen. Så det är utan tvekan ett problem som är stort i Sverige. Och då är Sverige, sett i befolkningsmängden på den här listan, var ungefär på 100:e platsen. Eller 99:e platsen tror jag det var. Och 17:e platsen i mängd. Alltså pornografisk trafik, eller vad ska man säga, på internet. Så med allt det här, det påverkar ju utan tvekan människan. Och vi gör det här som en liten introduktion bara, för att folk ska förstå liksom hur allvarligt det är. Och vi kommer ju toucha på olika ämnen, hur det påverkar människan, hur det påverkar intellektet, hur det påverkar måendet, hjärtat, ens
iman. Det påverkar ens iman.
Exakt.
Ja, det spirituella är jätteviktigt.
Precis. Och det, men det är ändå värt att nämna att det finns meningsskiljaktigheter bland forskare. Är det här ett beroende eller är det inte ett beroende? Enligt den handboken som psykiatriker och psykologer brukar följa, DSM, så är inte det en diagnos, alltså pornografiskt beroende. Men det här är inget som är skrivet i sten, utan det här är något som uppdateras kontinuerligt. Till exempel spelmissbruk var något man förde in ganska nyligen. Så att det är inget heller som man ska ta. Men vi nämner det ändå. Men med det sagt, det finns mycket studier som visar hur det påverkar hjärnan.
Jag kan bara kommentera innan det där med DSM. Grejen var så här, det var en ganska het debatt när jag läste lite om det här. Det satte in mig. Att de hade en debatt just om, ska vi föra in det eller inte?
Ejo.
Och då var det mer inte av att ah, men nej, det är inget för att det är vetenskapligt bevisat, exakt, utan vi vet inte tillräckligt om det än. Så det är inte så att ah, men vi vill inte föra in det för att det inte är, utan vi vill veta mer. Så att det är så här, typ, som du sa innan, det är pågående arbete.
Det är pågående arbete, och jag tror det är en tidsfråga innan
man kommer föra in. Ja, jag känner personligen det är en tidsfråga.
Och det för oss in lite på hur egentligen det här, jag tänkte rikta frågan till dig Sadek, hur det påverkar hjärnan och intellektet och att titta på pornografi.
Jag kan säga så här, det har gjorts väldigt många studier. Jag tror jag läst att sedan 2009 har gjorts mer än 50 studier på bara hjärnan och hur porrtittande påverkar hjärnan. Mm. Och då har man funnit vissa lite olika saker. Och de starkaste studierna, det har varit de där man har verkligen gått in och magnetröntgat hjärnan, gjort en magnetröntgen, för att se hur hjärnan i så realtid påverkas när människor, man har fört in människor i olika testrum, mm, och testat dem medan de tittar på porr och röntgat deras hjärnor och sett hur effekterna blir. Man har sett jättemycket saker, och bland annat de sakerna man har sett att människans förmåga till viljekraft och beslutsfattande förminskas efter en tid när man tittar på porr. Det vill säga att man blir, ens vilja till att göra vissa saker blir svagare. Och det här ser ju själv, alltså, när man har frågat vissa som har tittat och försökt lämna porren, de säger själva att jag var väldigt lat, jag hade en förmåga att skjuta upp saker och ting. Och när de slutar titta på porr så har de funnit sig själva vara mycket mer produktiva, mycket mer så här, vissa har tagit utbildningar, vissa har tagit företag, saker och ting som de aldrig skulle kunna föreställa sig göra när de var beroende av porr, om vi kan säga nu beroende.
Ja. Men ja, vi kommer använda den.
Ja, jag kommer använda den, för att jag personligen är ganska övertygad om att det är ett beroende, och oavsett, och det finns mycket belägg för det bland, exakt, forskare. Så det är inte så att jag,
folk själv ser ju det.
Folk själv ser ju det, att det var beroende.
Så de, det är det största beviset.
Och alla som har problem ser ju det. Mm. Men problem med det här beroendet. Mm. Det är typ bland de vanligaste frågorna jag får där folk vill ha hjälp.
Det är så, det är vanligt. Alltså, folk
har det här är bland toppfrågorna där folk vill ha hjälp. Hjälp bort från att kolla på pornografi.
Mm. Alltså, i alla fall så har du det här också, det här med dopaminet, och det är det som är egentligen lite av, och nu är jag ingen expert, men det här är väldigt förenklat, hjärnans sätt att belöna sig själv, belöningssystemet. Och det pornografi gör det att det producerar väldigt, det får hjärnan att producera väldigt mycket dopamin, alltså släpper ut väldigt mycket dopamin, och det här dopaminet blir något som gör att, som man har sett, som forskare har sett, gör en beroende av en viss sak.
Exakt.
Och det är lite det här med nervbanor och så vidare. Jag kommer inte gå in på det för att jag är ingen neurolog.
Exakt, ja.
Men när man läser forskningen, och det fanns en jättebra forskare som, eller inte forskare, men han släppte en bok som heter Your Brain on Porn. Mm. Och där har han samlat flertalet studier. Man kan gå in och läsa själv. Boken finns gratis på PDF.
Okay.
Och där går han, alltså, han på ett detaljerat sätt pratar om hur hjärnan blir när man tittar på porr. Och då, exakt, pratar han om de här sakerna med dopamin. Att man får ett beteende som blir väldigt svårt att sluta med. Och det är det som egentligen är beroende.
Och det är det där, exakt. För att man pratar om dopamin när det gäller till exempel missbruk och sånt av narkotika också. Och man brukar nämna någonting som är beroendetrappan.
Mm.
Okay. Det vill säga att du är, det här är ditt status. Du är i mitten på den här trappan i vanliga fall. Det här är du när du är normal. Du tar en drog första gången. Vad händer? Dopamin utsöndras, du blir glad, du hamnar här uppe. Okej? Okay? Du har din rush, du är här uppe. Vad händer? Avtändning. Nu när du går ner, du går inte till, vi ser, nivå 5 där du var innan du tog droger första gången. Du hamnar lite under. Och nästa gång du tar droger, du hamnar inte på 10. Du hamnar på 9,8 vid din rush.
Mm.
Och när du sjunker nästa gång, du sjunker lite lägre.
Mm.
Och du måste ta mer och starkare för att du vill ha den här effekten som du hade första gången.
Mm.
Men du kommer inte nå upp dit. Och till slut har du dippat och din normalstatus blir här nere på 1. Så du måste ta droger bara för att komma upp där du brukade vara i normala fall förut.
Till nivå 5.
Till nivå 5. Och du kan inte ta det du tog första gången.
Nej,
du måste ta mer, starkare. Därför hör man ju också folk som säger att de har haft ett porrmissbruk. Precis som med narkotika. Ingen började, vaknade upp en dag och sa jag ska börja med heroin.
Nej.
Mm. Typ, de flesta heroinister var sådana som sa jag ska aldrig ta heroin. Ja, jag ska aldrig bli en heroinist. Samma, jag såg en intervju med en före detta porrmissbrukare. Han jobbar emot det här nu. Han är aktiv. Och han säger att jag fann mig själv titta på saker som jag hade blivit äcklad av några år tidigare. Och jag fann mig själv bli upphetsad av det. Han var inte homosexuell. Han började kolla på homosexuella saker. Pornografiskt. Och den här länken, den här tweeten från hon som granskar pornografiskt material som du skickade var ju var sån en toppvideo en vecka på en av de största pornografiska hemsidorna. Var i princip en kvinna som blev torterad. Alltså. Vi ska inte gå in på vad hon utsattes för i den här texten som det stod, men hon blev torterad. Det hade varit något som kanske någon åtalas för och hamnar i fängelse för om det hade skett liksom, utanför den där branschen. Så utan tvekan, folk börjar ju inte med att titta med sådana grejer. Utan det är något för att det är ett beroende, du måste stegra upp det hela tiden.
Nej, men de nämner ju forskare att den effekt som knark, heroin och kokain och de här sakerna ger, det utnyttjar eller det går via samma nervceller, samma belöningssystem som sex.
Exakt.
Så de använder samma, alltså de använder samma vägar om man kan säga så, nu, nervbanor. Och det här gör att det som gör heroin och kokain så beroendeframkallande är att det triggar igång människans typ mest basala driv och det är sex.
Exakt.
Och har du pornografi, har du ett klick bort, då är det väldigt lätt, säger de, och jag tror det var en holländsk studie som sa att en av de mest beroendeframkallande sakerna på internet idag, det är pornografi. Just för att det verkligen tappar in, det går in på människans mest basala driv. Och det, eller en av människans mest basala driv och det är sex.
Och som du sa, det är ett klick bort.
Det är ett klick bort.
Det är inte så att det är
svårt. Det är gratis och lätt tillgängligt.
Du behöver inte gå in i en affär och skämma ut det och köpa det framför folk och folk ska se att du...
Jo, men det här är därför de förklarar, forskare förklarar varför har det blivit så utbrett nu för tiden. Och det är att förut så var det som du sa lite innan, att det var man måste antingen köpa hem tidningar,
exakt,
men det gav inte samma effekt. Eller man måste gå in i en butik, skämma ut sig. Och sen den filmen, låt oss säga, du hyr, du kan bara ha den ett antal veckor. Sen måste du gå in. Och det är inte något man vill göra hela tiden, vara där varannan vecka. När internet kom, och inte bara internet, utan den här snabba internet som vi har idag, som vi kan utnyttja för olika saker. När den kom, då blev det mycket lättare. För att nu har du anonymt. Du har bara ett klick bort. Och ingen kan ta fast dig.
Exakt.
Och då blev det så att man såg ett stort ökande av porrmissbruk. Och generellt att tittandet på porr ökade väldigt mycket. Och det var så typ den blev, den här mångmiljardindustrin som du pratade om innan.
Ja. Och subhanallah, tänk då hur många yngre som exponeras för det idag jämfört mot förut.
Exakt.
Hur det påverkar barn. För jag läste en studie från USA att 90% av alla pojkar under 18 har tittat på pornografi. Och 60% av alla kvinnor under 18. Jag kan tänka mig bara att det är samma siffror i Sverige ungefär.
Jag läste faktiskt, det var så här, typ medelåldern var 11 eller 12, och i Sverige, forskare har kommit fram till att i Sverige medelåldern är 12,3 första gången man börjar kolla på porr.
Spännande.
Och det är ganska ungt.
Det är därför alla föräldrar måste ta det här på fullaste allvar och prata med sina barn. För att idag är det väldigt lätt att barnen har mobiler, de har iPads, datorer. Att man tar upp det ämnet, även om det kanske är lite jobbigt att ta upp och prata om, men det måste göras så att de varnas och kan skyddas. Och att det finns ju vissa program som man kan installera på sin mobil eller på deras mobil och på datorn och sånt som skyddar från såna här hemsidor. Man får vidta åtgärder helt enkelt och prata om ämnet och inte tänka han är bara 12, hon är bara 14 år, hon skulle aldrig kolla. Nej, även om hon eller barn inte vill kolla, så exponeras de till det överallt. Så de kanske går in på en hemsida där de vill kolla på någon tecknad film, och sen vid kanten så dyker upp någon sån här reklam, och så klickar de på den, så kommer det nya grejer, och så fastnar de i det här. Och sen kanske de inte vet hur de ska gå ut från det eller få hjälp ens. Och det är skämmigt att bara prata med sina föräldrar och bara, jag har fastnat i det här. Och därför måste varenda förälder, eller kanske att man stora syskon, prata med de yngre i familjen, så att det blir en, alltså göra folk medvetna om det här problemet, precis som de man brukar varna ibland för pedofiler till exempel, så att barn lär sig, gå inte hem till någon, var försiktig, ta inte emot saker från folk, på samma sätt mot pornografi, för det har verkligen förstört en generation och förstört mycket många ungdomar och yngre, som jag sa tidigare, bland toppfrågor jag får in där folk vill ha hjälp är just mot pornografi. De vill ha hjälp bort, hjälp ut. Och om det är så, jag tänker det här är vad som kommer till mig. Det finns säkert någon kontakt andra också. Att jag hoppas att i framtiden, i alla fall i Sverige, att Det kommer komma mer instanser som hjälper folk som har problem med det, precis som folk som vill bli av med alkoholberoende, ja, vill bli av med droger, att det här också ska finnas så att folk verkligen kan få hjälp med det.
De säger ju också att just det här med barn, de har lättare att bli beroende just för att deras hjärnor är så pass unga och de här neuroner är så aktiva, så att en vuxen person, den tiden det tar för en vuxen person att bli beroende av någonting, för barn är den tiden väldigt mindre. Och därför blir de mycket mer påverkade. Och det som är farligt, och det tyvärr är synd, alltså, det är en industri som egentligen nästan gör barn till måltavlor.
Exakt.
De lär sig helt fel om sex, de lär sig helt kaos. Tänk dig, subhanallah, det gjordes en studie av en kvinna som heter Anna J. Hendricks, tror jag hon heter. Jag vet inte exakt namnet, men hon hade ett forskarteam. Och det de gjorde, det var väldigt intressant. De tog de mainstream porr och studerade den, scen för scen, film för film, kollade på varenda bit av filmen. Varför? De ville kolla hur mycket våld som utövas i de här filmerna. Hur mycket nedvärderande ord som sägs, hur mycket man slår. Och de kom fram till att ungefär 88% av alla scener så fanns det våld i. Ett inslag av våld. Och 87% av gångerna var det kvinnor som han slog. Tänk dig en 13-åring, tänk dig en 12-åring, och det är de här åldrarna de upptäcker såna saker. Tänk dig en 12-åring som ser det här. Nummer ett, han kommer lära sig att det är så här det ska vara.
Kommer få en helt skev bild.
Det är hans första bild av...
Exakt. Du, tjejer gillar det här. Ja, tjejer gillar det här, tjejer tycker om det här. Och tänk dig en tjej som också, vi ska inte sticka under stolen, de tittar också på porr. Eller de exponeras, kan jag säga. Tänk dig att de lär sig, okej, det är det här jag ska tycka om. Och om jag inte tycker om det här, det är fel på mig.
Exakt.
Tänk dig vilken nivå av ångest de får. Tänk dig depressionen de kan hamna i. Alla de här sakerna. Så de är så nästan... Som jag sa innan, jag förstår inte att en sån här industri kan få finnas bland oss, bland våra barn, och så lätt tillgängligt. Bara, det var en bok som en kvinna skrev, och det var, hon skrev den, jag minns inte vad hon hette nu, men hon skrev den för barn. Det ska tydligen vara en lättläst bok för barn, så att man kan på ett enklare sätt tackla det här ämnet med barnen, för det kan vara svårt att få en ingång. Så hon skrev i förordet, jag personligen har tagit bort frågan om mina barn kommer titta på barn. Det här finns inte längre för mig. För mig är det bara frågan om när. Och det är så här som förälder, man måste tänka, när kommer de titta och vad har jag gjort? Som Sheikh Musa sa innan, vad har man tagit för steg så att när de väl exponeras, de har verktyg, de har skydd så att de kan skydda sig mot den här industrin, så att säga.
Det för oss in egentligen på vad du gör med ens välmående och med ens iman. Det är ändå något som går hand i hand, välmående och iman. Att titta på sådana här saker, hur det påverkar hjärtat, det man ser.
Alltså, det folk har klagat på, och alla vet det här, alltså man behöver inte vara superreligiös eller ha mycket kunskap för att förstå de här grejerna, att när man kollar på det, det för en längre bort ifrån Gud, från Allah. Det för en längre bort ifrån religiösa aktiviteter. Det för en längre bort ifrån att vilja göra dua och dhikr, för att personen känner sig smutsig. Exakt. Känner sig, får ångest, får depression, känner sig äcklig, ibland för äcklig för att ens ta upp händerna och be till Allah igen. Du vet, folk känner så här, ska jag vara religiös och allting och be och mashallah, yani, och sen jag kollar på såna här dåliga saker. Så shaitan jobbar ju på de här människorna. Och den här grejen, problemet är när vi tittar ögonen, det är ju porten, en port, eller portar till hjärtat. Så hjärtat blir ju infekterat. Hjärtat blir smutsigt av de här synderna. Och ju mer vi förstör vårt hjärta, desto, det här kommer då ge en effekt i hur vi gör med bönen. Om vi ens ber, om man ber, tänker man på Allah i bönen. Kommer man ha khushu, alltså inlevelse, för det kan förstöra ens inlevelse. Man får, de här bilderna dyker upp mitt i bönen. Förstår du? Och vi lär oss från hadisen, den autentiska hadisen, där profeten sa att det finns ett organ i kroppen. Om det är friskt, då kommer hela kroppen vara frisk. Men om det är sjukt, då blir kroppen sjuk. Alla wa hiya al-qalb. Och det är vad? Det är hjärtat. Och därför är det så viktigt vad vi kollar på. Det är därför Allah också i Koranen har nämnt att vi ska vad? Vad sa Allah till oss män? Att sänka vår blick. Ja, och skydda våra privata delar. Att sänka blicken. Varför är blicken så viktig? Det är ju blicken när de tittar. De fastnar i det här. Bilderna fastnar. De kan inte få bort bilderna. De blir påverkade. Som sen påverkar deras ibadah, deras dyrkan. Ju mindre dyrkan, desto svagare tro. Svagare iman. Eller hur? Mm. Ens iman går ju ner med synder. Och går upp med goda handlingar. Och vad som händer är, bland effekterna är ju att blygheten försvinner.
Exakt.
Och vad sa profeten Salasen med autentisk hadisen? När profeten Salasen berättade om iman, Bukhari muslim, den hadisen, att iman är ungefär 70 delar.
Exakt.
Och det högsta av dem är la ilaha illallah. Och det lägsta av dem att man tar bort något skadligt från vägen.
Mm.
Och i slutet av hadisen, och att blygheten eller blygsamhet är en del av iman. Så tänkte jag att en del av iman ska försvinna. Subhanallah. Och vad händer? När blyghet försvinner och man inte skäms längre för saker och ting, då kommer man börja göra vilka handlingar som helst till slut. Förstår du? För om man faller i träsket av pornografi, det stannar inte där. Man kanske börjar med att titta och sen blir man beroende och man blir fast för det. Och sen vad? Man vill börja agera. Man vill testa på. Förstår du? Och vad händer då? Det som profeten Sassam sa
hadisen.
Att om du inte skäms, om du inte skäms, gör vad du vill. Du kommer att göra vad som helst. Exakt. Du har inga gränser längre.
Exakt.
Subhanallah. Så det här är någonting verkligen man ska tänka på. Hur den förstör ens iman. Förstör ens väg till kunskap. Riktig kunskap om Allah och om religionen. För kunskap är ljus. Och det är därför det finns en jättefin, jättekänt och fint uttalande från Imam Shafi'i rahimahullah. När han klagade till sin lärare Al-Waqi om att hans minne hade försämrats. Och Waqi gav honom rådet att man ska akta sig för synder.
Mm.
För kunskap är ljus. Och ljus ges inte. Den här kunskapens ljus ges inte till en syndare. Och folk märker det. Och därför Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, han har en jättebra bok, Ad-Dawa Ad-Dawa, som handlar just om synder och dess konsekvenser och botemedel och liknande. Och i den nämns det flera konsekvenser och effekten av synder.
Mm.
Och bland de största effekterna idag, alltså bland de största, vad ska man säga, grejerna eller saker som påverkar ens tro, påverkar ens religiositet, påverkar ens spiritualitet, påverkar ens iman och allt det, vad det är, pornografi. För den synden är så himla lätt att hamna i.
Mm.
Och man kan se det och varje dag och överallt och i ens egen ficka och ingen vet om och subhanallah. Och folk ibland vill inte ens ångra sig och göra tauba, för de tänker jag kommer kolla på det igen. Varför ska jag säga astaghfirullah till Allah och sen kolla på det igen? Och de känner sig jättedåliga. Men jag vill säga till allihopa, alla som lyssnar, att vi alla människor felar. Profeten Salasalem sa ju det, att varje Adams barn, varje människa felar. Men den bästa av dem är de som återvänder i ånger. Att även om man har kollat, att man ska ångra sig och säga astaghfirullah. Och inshallah vi kommer gå in på kanske vissa råd hur man kan akta sig. Men alla vet hur det påverkar ens iman, ens tro. Och till och med, det kan till och med göra så att du kommer så långt ifrån religionen att du börjar få tvivel om religionen.
Exakt.
Förstår du? Varför ska du vara religiös?
Exakt.
Och shaitan kommer att få ett starkt grepp över dig. Mm. Och till slut, du kanske lämnar religionen till slut.
Subhanallah.
Subhanallah. På grund av, man ska inte ta lätt.
Nej, men absolut. Det är jätteviktigt, för att vissa lärda påpekar också det här med synder.
Allah med min.
Att ibland, shaitan kan komma, och för att du ska må bra och kunna rättfärdiga synder för dig själv, vad gör du? Du säger, varför ska jag ens lyda Allah? Varför, som han sa, tvivla om religionen. Varför ska jag ens göra det här? Varför ska jag ens göra det här? Och allt det här är för att du ska må bra och kunna göra den här synden i fred.
Exakt.
Men egentligen, även om du lämnar religionen, det är inte religion som är problemet. Det är från Allah. Det är din al-haq. Förstår du? Det är den sanna religionen. Problemet är synden.
Mm.
Och även, låt oss ponera att du lämnar religionen. Du kommer ändå må dåligt.
Exakt.
På grund av den här synden.
För där finns ju bekräftat att folk som ser att de har varit beroende, det vi har läst innan, det har inte varit från muslimer.
Exakt. Nej, men det är sant. De har dåligt psykiskt och fysiskt.
Exakt.
Och det finns stora så här grupper. Jag tror det var en grupp som hade över 170 000 medlemmar.
Mm.
Och den här gruppen, det är en grupp som så här, typ, de har gemensamt lämnat och de stöttar varandra och de pushar varandra och de säger de här bra effekterna de har fått av att lämna. De mår bättre psykiskt, de mår bättre fysiskt, de kan göra vissa saker som de inte kunde göra förut. De mår bra i sitt sexuella liv. De visar på riktigt att man mår bättre utan. Och det är därför det är en rörelse som bara växer och växer. Också.
Men ska det egentligen inte räcka om du vet att din relation med Allah går sönder? Den gör det. Man kan inte hålla på med det här och sen samtidigt ha bästa relationen med Allah och du vet, ha den här sköna känslan när jag gör dua och tänka på att ens dua ska accepteras och slå in och allt det här, samtidigt som man dagligen eller på daglig basis eller hur mycket som helst sitter och kollar på de här grejerna. Subhanallah. Så det borde räcka egentligen att ej, den här grejen förstör verkligen min bön, min dua, min dhikr, allt som har med Allah att göra och min relation med Allah, och att jag ska vara bland religiösa personer och kanske ska gå till moskén. Du vet, ska vara bland dem som håller på och ber och gör såna här fina saker och dyrkan, samtidigt som min mobil är full med de här grejerna. För att, subhanallah, tänk om man dör i ett tillstånd där bland de sista som man höll på med är det här.
Allah khidas.
Sen ska man fråga sig om det här på domedagen. Och änglarna skriver ner det här. Tänk dig komma på domedagen och allt man har kollat på. Det kommer fram. Det är där du ska stå ansvarig. Varför har man gjort allt det här? Och därför är jag jätteför att jag hoppas. Jag ber till Allah att skydda oss alla. Allah med amin. Och att det vidtas åtgärder. Och att det förbjuds på något sätt. Alltså man ska inte kunna komma åt de här grejerna. För det förstör så himla mycket. Och man ska inte fastna så här. Ah, det förstör bara för det är ni muslimer som är troende. Och det är därför ni tycker att det är. Nej, det här vi hör från muslimer, från kristna, från de som är inte ens är religiösa, från de som inte tror på Gud. Det finns Instagram-konton och allt. Folk är trötta, folk vill skydda samhället. Exakt. Speciellt barnen från just pornografi.
Och när man ser pornografi, någon kanske tänker ah, men jag kollar inte, jag kollar inte på pornografi. Alltså dagens filmer, serier, innehåller ju saker som är näst intill pornografi. Så det handlar inte bara kanske, du kanske inte går in och kollar på det vi tänker på pornografi, specifika hemsidor du kollar, eller filmer. Man kanske ser saker och ting hela tiden.
Ja, man exponeras
till dem. Och man kanske börjar ta lätt på det. Och liksom inte ta det lika allvarligt som man hade gjort innan. Och det kanske inte är att man börjar kolla på pornografi direkt.
Blir inkörsport.
Ja, det kanske blir inkörsport som med andra saker.
Det är en inkörsport. Det är en inkörsport. Bilder. Ja. Bilder som finns på sociala medier. Halvnakna bilder. Ja. Halvnakna videos. Serier. Alltså, och liknande. Och sen därifrån, det är ett enkelt klick iväg till någonting värre. Och ibland tänker man så här, en grej som jag har hört vissa tänka, bättre att jag kollar på pornografi än att jag gör en annan viss synd. Förstår du? Och så lurar man sig själv. Det där att lura sig själv. För att pornografin är inte bara en synd och sen slutar det där. Den påverkar hela din religion. Det finns synder som kanske inte påverkar på det här sättet. Som just, precis som alkohol. Det påverkar inte bara att du dricker alkohol sen är slut. Nej, alkoholen kanske gör att du gör massa andra synder också. Och därför kallar det, sa profet Sassalem, att den är Umul Khaba'ith. Grunden till all ondska. Så man ska absolut inte lura sig själv eller ta lätt på det här att typ såhär, ah, jag kollar på porr. I alla fall jag är inte kriminell. I alla fall jag gör inte det där. I alla fall jag gör inte massa andra grejer. Nej, du ska inte göra det. Och du ska kämpa med att inte göra det här heller. Inshallah, må Allah skydda.
Amen.
Det här med att sänka blicken. Det var du inne på lite, Musa. Det finns, alltså, varför ska man sänka blicken?
Först, det viktigaste självklart är att Allah har befallt oss att sänka blicken. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Att Allah har befallt oss att sänka våra blickar och att skydda våra privata delar, det vill säga könsorganen. Vissa lärda nämner dygderna med det här. Och de säger att nyckeln till att du ska kunna skydda din privata del är att du sänker blicken. För det är blicken som är början. Det är blicken som är början till att du sen får en tanke, får en lust, får en vilja, gör handlingen som de lärde nämner. De nämner de här stegen. Du gör handlingen, sen blir handlingen till en vana. Och sen har vi sett efter att vanan kan till och med bli till ett beroende. Och det är där du vill sluta upp med handlingen, men du kan inte. Eller du är väldigt svårt. Man kan absolut, men det är jättesvårt. Och svårare än att sluta innan. Så det enklaste är att inte ens titta från början. Sen nämner vissa lärde också en jättefin grej, och det är att när du sänker blicken från det Allah Azza wa Jal förbjudit, då ger Allah dig något i gengäld. Alltså inte i gengäld. Då ger Allah dig något som ersättning. Och det är ett ljus i ditt hjärta. Det är ett ljus i ditt hjärta. Och därför nämner vissa lärda att därför säger Allah Azza wa Jalla efter verserna om att sänka blicken, Allahu nuru samawati.
Allah.
I surat al-Nur.
Subhanallah.
I surat al-Nur nämner Allah att Allah är himlarna och jordens ljus.
Direkt efter det.
Direkt efter det här. Och vissa lärde sig, och det här tyder på att Allah ger dig ett ljus som ersätter dig eftersom att du var lydig nog och sänka blicken när Allah befallde dig att göra det.
Subhanallah. Vilken nytta.
Det är ljus vi söker också.
Exakt.
Det är också i surat al-Nur.
I surat al-Nur också.
Subhanallah. En annan grej som jag tänkte på, som också är ett ganska hett ämne när man pratar om pornografi, det är hur det, för okej, det finns både manliga och kvinnliga, vad ska man kalla dem, skådespelare i pornografiska filmer, men framförallt är det kvinnor som drabbas av det. Och vad gör det här med vår kvinnosyn? Musa, alltså en människa som tittar på de här filmerna, vad gör det med hans kvinnosyn?
Alltså jag tror inte det har undgått någon att det förstör kvinnosynen. Folk får en skev bild av kvinnan, av tjejer. Och jag läste till och med en artikel om det, att tjejer har problem med förhållanden med sina killar för att de måste ställa upp på massa saker som de här killarna har sett just när de har kollat på pornografi. Sjuka grejer, alltså helt sjuka saker. Så absolut, jag tror inte det har... Det är ingen som kan förneka det, att man får en helt konstig bild, en konstig syn på ett skumt perspektiv på ett förhållande, ett äktenskap.
Exakt.
Jag tror det har förstört också många äktenskap och många förhållanden och relationer och liknande. Just på grund av hur det är i de här videosarna. Och jag ville bara nämna en grej, för du sa kvinnor som drabbas. Jag såg en liten intervju med en manlig skådespelare som idag har slutat. Så han berättar en helt sjuk sak, alltså intressant sak. Han sa han tjänade så mycket pengar på det här. Efter varje inspelning mådde han så himla dåligt att han behövde, för de här pengarna, och han tjänade väldigt mycket pengar, gå och köpa droger så att han kunde, du vet, droga ner sig själv och komma bort från de här tankarna om vad han precis hade varit med om. Och det var så där varenda gång. Så ibland en kille som tittar kanske tänker, för den här mannen, det måste vara skönt och allting måste vara bra och hej och nej, det är skådespeleri.
Han lägger sin lön på droger för att glömma bort.
För att komma bort från den här ångesten och den här depressionen som han fick efter en inspelning. Och han höll på så i flera år fram och tillbaka. Så han ju blev ju beroende av droger också. Då, till slut.
Och det är ett ganska genomgående. Det fanns en statistik från USA också. Mycket av de här kring pornografi är från USA. För det är ändå där de flesta filmer spelas in. Att medellivslängden för de som håller på med pornografi är 40 år. 41, 37 till 42 eller någonting sånt. I USA. Och medellivslängden generellt är 78 år. Så det är hälften.
Jag läste att i USA så ska det faktiskt finnas... instanser för folk som vill bli av med det beroendet.
Mycket möjligt. Ja, mycket
men det är också förståeligt om problemet där har varit mycket så utbrett och större, på en helt annan nivå. Och precis. De kanske har kommit längre i forskning och hur de tänker kring det, att det då har öppnat sådana här instanser. Jag hoppas i Sverige också att vi öppnar, om det inte redan finns någonstans. Inshallah, så att folk kan få hjälp. Att de som vill ha hjälp kan få hjälp. Och att kanske man kan få hjälp anonymt eller på något sätt. Alltså folk skriker efter hjälp. Och det är konstigt. Så många som skriker efter hjälp och att man inte kan hjälpa dem.
Och de som jag kollade på en föreläsning också med en kvinna som hade varit i branschen länge. Hon föreläser idag om det. Hon har en organisation som jobbar emot det. Och nu var det, jag tror det var ganska länge sedan hon var själva aktiv. Men hon pratade om det. Hur de som är där, de luras. Många luras in. Man ska inte tro att folk hoppar in heller i den branschen så här frivilligt. Bara så där. Folk är narkotikamissbrukare, folk är, många har varit, hon själv berättade om sig själv, hon var prostituerad. Hon blev tagen dit. Man tvingas göra grejer. Någon utpressar dig, någon har filmat någonting på det och säger vi kommer skicka det här till den och den om du inte gör det här och det här och det här. Och sen är de fast. Och hon nämnde också det. Droger, ingen ska tro att folk inte är maxade på droger hela tiden som är i den där branschen. Och vilken smutsig, hon berättade mycket grejer, alltså vilken vidrig, jag vet inte, man vet inte kalla det bransch eller industri, för det låter som att det är något lagligt, så här som att man pratar om, men subhanallah.
Grejen är så här också, det är så här, typ, subhanallah, den här skeva som Sheikh Musa var inne på nyss, den här skeva bilden man får av det som är samlag och det som är, och jag tänker samtidigt, vet du, här, Allah Azza säger ju att وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Att Allah har satt kärlek och
barmhärtighet
bland makarna. Och det här är något som ska genomsyra hela äktenskapet. Alltså det är inte bara i en del du ska vara snäll och barmhärtig, utan allting. Hur kan man, alltså hur kan man hålla på då att tycka att det är okej? Alltså som muslim självklart, men också så här att typ rent mänskligt, rent humant. Att våldta, att slå, att spotta, att göra sådana här
Att förnedra på de här sätten.
Och det var det jag var inne på lite om den här studien, hur hon fann att det här var majoriteten av mainstream porr. Alltså inte så här någon gömd, utan 88% av mainstream porr där de har kollat scen för scen. Det är sådana här grejer man ser hela tiden. Och vad tror du, som jag sa innan, vad tror du gör med en tjej då? Alltså glöm killen, lägg den åt sidan. Hur tror du tjejen tycker om sig själv? Jag räcker inte till. Hon objektifieras. Och det är det som, just det här med objektifieringen. De här magnetröntgenstudierna de gjorde på männen, en av dem visade faktiskt att efter ett tag, när man har blivit van med porrtittande, att man börjar se kvinnorna som objekt. Alltså rent, de har sett det här i hjärnan, att hjärnan behandlar kvinnan som ett objekt istället för en människa.
Jag läste också en studie om det där. Man hämtade två grupper som fick kolla på två olika filmer, varav den ena ansågs vara objektifierande. Alltså inte pornografiska filmer, vanliga filmer. Den ena ansågs vara objektifierande på något sätt och den andra var inte det. Och hur man bedömde det här, det var en oberoende tredje grupp paneldomare som sa den här är en objektifierande film och det här är inte det. Så de här två grupperna fick kolla på dem. Och efteråt fick båda grupperna se ett nyhetsinslag om en våldtäkt. Och de som hade kollat på den mer objektifierande filmen tyckte att det var mindre allvarligt med den här våldtäkten. När man sen frågade dem, och man gjorde det på ett ganska liksom strukturerat sätt. Så det här är nu en objektifierande film. Inte en pornografisk film.
Exakt.
Och det påverkade dem. Vad ska man säga om den som tittar på pornografi då, där 88% av filmerna innehåller våld och kränkande grejer varje dag? Ska inte den personen börja objektifiera kvinnor och ta lätt på saker som kanske, som i det här fallet, våldtäkt?
Ett problem också att man säger, låt inte det här, alltså låt oss säga, man säger till ungdomar, låt inte det här påverka er kvinnosyn. Det där kan man säga, och killen kanske tänker också, men jag ska inte låta det påverka min kvinnosyn. Men undermedvetet, hans hjärna har ju blivit nischad till det här nu.
Exakt.
Förstår du vad jag menar? Hans hjärna har blivit påverkad att han tycker, alltså undermedvetet, om vi kan säga, han tänder på de här sakerna. Mm. Så han kanske inte ska ha samlag om inte de här sakerna händer.
Exakt.
Så även om han skulle vilja sluta, även om han tycker det här är fel, så händer ingenting, för att det är så här han har tränats hjärnmässigt till att ha sex.
Precis, och man ska inte tro, det gäller väl egentligen vad som helst, att det man ser och tittar på dagligen inte påverkar en.
Exakt.
Om du lyssnar på något varje dag, om du tittar på något varje dag, som du var inne på, Sheikh Musa, att det här är en väg. Ögonen är en väg till hjärtat.
Exakt.
Öronen är en väg till hjärtat.
Och även om man slutar, du vet, det finns spår kvar.
Ja, tar lång tid.
Det tar tid tills den renas.
Mm.
En grej var, som jag ville nämna, var det här med vi pratade om skev bild och vilken bild man får av kvinnor och även av män, av alla möjliga. Det är på vissa av de våldtäkter som sen sker i verkligheten, eller vissa av de förnedrings våldtäkter och förnedringsrån kanske, eller där man förnedrar människor på ett sätt som är så här: vart har du fått de här tankarna ifrån? Alltså, vad har påverkat det att ens tänka att kunna göra sig mot en annan människa? Och sen när de har tagit fast till exempel pedofiler, många pedofiler, vad hittar de i deras datorer ofta? Barnporr.
Exakt.
De hittar ju, de kollar på det här.
Exakt.
Så jag är helt övertygad om att det har en sån, den här, att det har påverkat även hur folk har agerat i verkligheten ute mot andra människor.
Exakt.
När man läser ibland vad de har gjort mot killar mot andra killar, exakt, killar mot tjejer, killar ibland mot tjejer, mot ett par.
De har inte fått det här från ingenstans.
Seriemördare, jag tror det var, vad hette han? Ted Bundy, han är en känd seriemördare, som typ det sista han gjorde innan han blev avrättad, han blev dömd till döden i USA. Han var känd, han hade mördat flera, han är seriemördare.
Mm.
Så bland det sista han gjorde innan han dog, innan han fick, jag tror, nålen eller stolen, en av de grejerna. Han sa typ, han berättade om farorna med porr, och att det som öppnade upp för honom den här världen och allt det här, det var ju att han hade börjat kolla på porr. Och många sådana seriemördare som är så här typ vi skulle tycka att de är helt vridna. De fick, alltså jag ska inte säga att okay, det var porren som fick dem göra det, men de började där någonstans.
No.
Är du med?
Exakt. Subhanallah.
Det kan alltså jag tror ingen förnekar de här grejerna. Exakt. Alltså alla som har kollat och alla som tittar, de vet om det. De vet om hur att de påverkas negativt. Hur negativt vet de inte alltid.
Mm.
Det vet man inte alltid. Som någon som röker eller någon som röker på, någon som dricker alkohol. Man vet inte alltid exakt hur negativt. Exakt. Men folk vet att det här är ingenting bra. Det här är ingenting som skapar lycka i mitt liv och bara för mig framåt och gör mig mer positiv, mer motiverad, mer. Du vet, allting går bara framåt ju mer porr jag kollar på. Nej, det är inte så.
Tyvärr, de flesta vaknar när de inte längre kan ha samlag på ett vanligt sätt.
Mm.
När de inte, när låt oss säga så här, när porren blir bättre än vanligt samlag eller blir substitutet. Det är då folk tänker, okej, vad är det som händer här?
För det var en person som nämnde också i en av de här intervjuerna jag såg att man ska inte förväxla det här med sexmissbruk.
Nej, det
pornografi är ett eget beroende och det betyder inte nödvändigtvis att de har mer lustar än vad andra har. Utan de är beroende av pornografin.
Mm.
Specifikt av att titta på den. Och sen som du sa, kanske börja implementera den. För att det finns en bok av en polis som jobbar inom prostitutionsgruppen i Stockholm. Det heter Simon Häggvik, Häggström, något sånt. Han har skrivit en bok i alla fall i skuggan.
Jag har lyssnat på den. Den är jättehemsk.
Han nämner, det är hemska grejer man läser. Och du kan inte förstå att det här händer här. Just in i stan. 20 minuter härifrån. Det finns sjuka ställen, sjuka klubbar. Där sjuka grejer händer. Men han nämner på en sida i boken i slutet. Att han har börjat gripa fler och fler senaste åren. Fler och fler unga människor. Med prostituerade. Han griper dem och... Han säger, och självklart, det här är hans åsikt. Han säger, det här beror på pornografin. För han griper dem när de tittar också på pornografin tillsammans med prostituerade. Han säger, vi såg inte det här förut. För det var en kategori människor de grep. Mm. Nu vill vi gripa en massa ungdomar. Varför? Så att utan tvekan leder ju det här till att du gör saker sen. Som, det är inte bara, det stannar inte bara med att titta. Och... Jag tänker att det kanske leder oss in på lösningar.
För att man kan prata inte hur långt
det finns.
Ja, det är ganska djupt. Alltså, jag blev förvånad.
Jag lyssnade på den där boken som är en ljudbok. Det var jättesorgligt.
En grej jag blev förvånad över just det här med djupet när du pratade om det. Hur mycket det fanns att läsa. Hur många studier som gjorts. Hur mycket, så här, det finns ju allt där egentligen. Men man har varit, inte sovande kanske, men man kanske inte har hängt med allt. Jag blev förvånad.
Jag tycker inte det finns en debatt i samhället om det.
Och det kan vara det.
Jag tycker det är från att man pratar om så mycket grejer, alltså så här, ungdomsfrågor, kvinnorelaterade frågor, jämställdhetsfrågor.
Mm.
Varför pratar ingen om pornografi?
Det borde vara toppen i alla de där ämnena.
Kanske de pratar i vissa områden,
men debatten är på TV.
Med tanke på hur utbrett det är och hur problematiskt det är, så måste man.
Hur många SVT-debatt har det varit om hijab och niqab? Och hur många har det varit om det här?
Det måste lyftas fram mer.
Alltså vad fokuserar man på när det gäller så här att lyfta såna, nu vi pratar om objektifiering av kvinnan, hur det påverkar med personen. Men
psykiska ohälsan också. Ofta jag hör folk prata om psykisk ohälsa och psykisk ohälsa höger och vänster. Och det är jätteviktigt och jättebra. Och många lider av någon form av psykisk ohälsa. Men jättesällan. Jag kan inte ens minnas att någon har nämnt pornografi.
Exakt.
I problemet.
Mm. Och det här är en broder som skrev en C-uppsats i det här ämnet. Han nämnde just att det finns många studier som tyder på att inte bara att pornografi leder till psykisk ohälsa utan att många har börjat titta på pornografi på grund av psykisk ohälsa.
Spännande.
Och att vill man, nu när vi, om vi kommer in på lösningar, vill man titta på lösningar så kanske man ibland måste gå till problemet, ens egna mående, eller till botten menar jag, med ens egna mående. Hur mår jag? Varför tittar jag ens på de här grejerna?
Vet, vissa de skriver till mig och de tror att det finns en lösning på 2-3 rader eller på ett en minuts klipp. Lägg ett en minuts klipp på Instagram och bara förklara det här. Hade det varit så lätt, då hade jag nämnt det. Men det är inte så lätt. Det är ganska svårt. Men ingenting är omöjligt. Det finns flera saker som man kan nämna som kan hjälpa en i att skydda sig själv mot det här. Och vi pratar nu, det är Islampodden, så vi pratar från muslims perspektiv. Och bland de första och viktigaste sakerna alltid i det här och i andra saker när det kommer till synder, det är att man gör dua till Allah. man ber till Allah om hjälp och skydd och vägledning utifrån det här. Människan känner ibland, ej, jag klarar inte. Det är därför han behöver hjälp. Han klarar inte att själv bara sluta med det. Så det första jag alltid brukar säga att vänd dig till Allah uppriktigt. Var uppriktig i din dua, i din åkallan. Och be Allah om skydd och hjälp och vägledning utifrån det. Be Allah att rena ditt hjärta. Gör ruqya. Alltså det är ruqya när man läser Koranen. Sen blåser i händerna till exempel. Så man läser Al-Fatiha exempelvis och sen blåser. Och att man stryker över kroppen. Att man då stryker och noga med att stryka över könet också. Stryka över hela kroppen. Så att Allah hjälper en via den här ruqyan som skydd. Just det är det nummer ett, det är det första.
Just det här med dua, jag vill bara betona att ta det verkligen på allvar. Alltså känn inte att dua är så här, typ en grej jag gjorde var dua, men det funkar inte. Nej, det där är det viktigaste du kan göra i den här situationen. Det viktigaste du kan göra är att vända dig till Allah, Herren över himlen och jorden. Och så att, välj ut en tid, välj ut, alltså, vakna kanske ett sista tredjedel av natten, den tiden som du har nämnt i hadithen i Sahih Muslim, att Allah stiger ner och säger vem frågar mig, så jag kan besvara honom. Ställ dig upp då, gör två rakaat och sen ta upp händerna och verkligen ödmjuka dig själv inför Allah och be Allah att, vet, hjälpa dig i din stund. Tala med Allah och säg att Allah, hjälp mig, ta bort det här från mig, jag vill inte vara så här, jag vill inte hamna i det här igen, jag vill inte, och vet, verkligen böna och be Allah Azza wa Jalla om hjälp.
Och det är ju många, alltså det är ett stort problem. Jag tänker att det är väl också viktigt kanske att man anförtro sig åt någon och pratar om det.
Grejen är först, vi tänkte att man gör dua verkligen. Någon kanske säger, men den här personen tror inte på Gud. Eller, det finns ju många som kollar och inte har någon religion. Det finns andra saker man måste vidta åtgärder. Exempelvis att man lokaliserar när och var man kollar på det här. Till exempel, jag vet att när jag är ensam, när jag har min data, när jag har min mobil, det är när jag är där, det är när jag är i det där rummet. Okej, justera om. Var inte i det där rummet. Ha inte datan på det här sättet. Ha den i vardagsrummet. Så att skydda dig själv från platser och tider som förenklar för dig att hamna i det. Man måste vidta åtgärder. Vi säger inte bara till folk så här, gör dua och fortsätt livet. Nej, gör dua först. Be Allah om hjälp. Sen det andra är också att vi tar med åtgärderna. Som att exempelvis lokalisera problemet. Varför kollar jag? När kollar jag på det här? För att ofta folk har sina tider. Till exempel när man har mobilen. Okej, kolla då efter de här programmen som kanske kan skydda dig från de här sakerna. Kolla inte på dem. Om du vet att varje gång jag går in i den här appen. Det behöver inte vara en pornografisk app. Det kan vara något annat. Låt säga, det kan vara TikTok. Det kan vara Insta. Vad det än är. Varje gång jag går in där börjar jag kolla på halvnakna grejer som sen leder mig till att jag kollar på pornografi. Och han vet, alla vet om det själv. En kille, en tjej. Nu pratar jag om, kanske inte barn. För barn behöver mer hjälp. Jag pratar nu om kanske en ungdom eller en vuxen. Då vet man, okej. Okay, då försöker man kanske radera den appen. För att rädda sig själv. Man kanske tänker, men vadå? Vad ska jag göra om utan den här appen? Ja, men den här appen förstör ju dig. Om du skulle veta att den här appen, så länge den är i din mobil, varje dag förlorar du pengar från ditt konto. Du hade tagit bort den direkt. Men nu varje dag så går en bit av din tro, en bit av din iman, av din hälsa, av ditt psykiska välmående. Allt bara försvinner. Raseras bit för bit. Och du bara ska, du vet, ha kvar appen till varje pris. Nej. Titta inte på de bilderna. Kolla inte på de här videoklipsen. Kolla inte på de serierna där du vet att det är fullt med sex i varenda del där de har samlag. Skydda dig själv genom att vidta vissa åtgärder. Det här är en del i hur man löser problemet. Det här är inte det enda. Det är bara en del i hur man kan lösa problemet.
Det här är ju, det du nämner nu, det är de här direkta triggers man kallar. Det som triggar ditt beroende. Alltså, låt oss säga exempel. Om du ser en scen i en film, det triggar ditt beroende. Och du vet det här. Titta inte på den serien. Mobilen är en trigger. Och jag ska vara ärlig, blir det så extremt att bli av med hela mobilen, bli av med den. Hellre, du måste inte ha en smartphone, en knapptelefon. Det behöver inte vara för evigt, men du kan ha en knapptelefon ett tag, så att du verkligen förbättras. För att vad är viktigast, din telefon eller din, som Sheikh Musa sa, din iman, din tro, dina goda handlingar? Vad är det som är viktigast för dig egentligen? Så att gör det av med telefonen. Det finns många på de här forumen som har sagt att nu lever jag med en knapptelefon för att jag vet att jag klarar inte av en vanlig smartphone. Det finns också indirekta triggers. Och de här indirekta triggers, det kan vara rastlöshet. Du har ingenting att göra. Klockan är 6, du har ingenting att göra. Det här är en farlig tid för en person som är porrmissbrukare. Mm. Gå in i rummet och
ser sig.
För mycket fritid. Ah. Ensamhet. Det är också en trigger. Mm. En indirekt trigger. Där man är ensam mycket. Man kanske bor själv. Se till att gå ut, röra dig bland folk, träffa vänner, gå och gymma, trötta ut dig själv. Så att när du väl kommer hem, du slocknar när huvudet slår i kudden, så att säga.
Mm. Så att försök ändra beteendemönster.
Exakt.
Det var det, exakt.
Bara upptagen. Ja. Alltså, upptagen. Är du upptagen, skola, jobb, träning, du har din ibada, din dyrkan, du har din koranläsning, du har dina saker som du ska göra under dagen. Yani, inshallah, att din tid blir då mindre för att hamna i det.
Exakt.
Så det är också, det har mycket med ens beteende.
Även om det skulle vara något som är tillåtet. Alltså låt oss säga, det kanske inte är att du ber hela natten. Men kolla kanske på en dokumentär. Det är bättre än att du ska göra det där, eller hur? Så att även om det skulle vara något som är tillåtet, halal. Det är bättre att du gör halal. Det finns ju halal, det finns haram. Tillåtet är förbjudet, sen finns det bra grejer som ger dig belöning. Du behöver kanske inte göra bra grejer, det är inte det vi säger. Okej, du är rastlös, gå och läs Koran 2 timmar. Det är inte det vi säger. Gör något annat i 2 timmar som är halal, så länge du håller dig borta från ditt missbruk.
Exakt. Som ni sa, det är ett beteendeproblem. För vi är nog ganska alla övertygade om att det är ett beroende. Men också ett beteendeproblem. För de som kanske inte heller är helt beroende av det.
Exakt.
Att man måste ändra beteendemönstren och fylla upp tiden. För att man kan inte sluta med något om man, inte, fyller, om man inte börjar göra något annat. Om du är van att kolla på någonting 1 timme, 2 timmar om dagen. Du kan inte bara sluta med det och sen inte göra någonting.
Mm. Man kan försöka trappa ner.
Trappa ner.
Och bästa tillfället för att sluta upp med någonting dåligt och speciellt olika beroenden, det är under Ramadan. Och Ramadan är snart också, inshallah. För då man kan inte sitta och fasta och kolla på pornografi.
Nej.
Och vadå, efter han bryter sin fasta, säger vi klockan, alltså maghrib, då är det, vad heter det, snart isha och sen är det nattbön, tarawih och det, du vet, man är upptagen med gott. Så det här är ett av de bästa tillfällena för att bli av med det dåliga. Ens iman stiger under den månaden. Det händer massa andra grejer kring ens religiositet. Och det här kan alla bevittna. Det jag ville säga var att man ska inte heller lura sig själv att man är stark. Så här, typ, låt oss säga att 2 dagar man har lyckats hålla sig borta, 5 dagar, sen man tänker wow, jag har klarat mig, nu jag kan börja använda mobilen och de här apparna igen. Och jag kan, du vet, jag kan börja vara i en sån omgivning, det är lugnt, jag kan ta in datan igen och vara ensam i rummet, jag kan ha min ensamhet. Nej, du kan ingenting just nu, ta det lugnt, 5 dagar är ingenting.
Exakt.
Det finns till och med studier hur många dagar du måste vara borta från någonting för att det här ska försvinna ur kroppen. Och precis på samma sätt med andra saker. Förstår du? Det är också ett råd som jag vill säga till allihopa där ute. Ung, gammal, vuxen, spelar ingen roll. Att man ska inte lura sig själv om att typ, ja, men nu klarar jag mig. Nu. Nej, vi människor är svaga för saker och ting. Man ska vara väldigt försiktig och skydda sig själv och vidta åtgärder. Och sen du var inne på en grej där med att du sa att hitta någon som kan hjälpa en.
Ja, att anförtro sig
till någon som verkligen kan hjälpa en. Att bli av med det här, eller att, att man skyddas från det på ett eller annat sätt. Och det är det jag var inne på. Jag önskar att man formar en sån instans. Riktig instans. Hur blir vi av med det här problemet från alla de här ungdomarna som vill och skriker efter att de mår inte bra ju. Så hjälp med stora bokstäver.
Och man ska inte heller tänka att okej, men nu avslöjar jag mina synder för någon.
Det där
är viktigt att tänka på. Det är inte så att okej, men profeten sallallahu alaihi wasallam har ju sagt att vi ska inte avslöja våra synder och nu sitter jag och berättar om mina synder. Det är inte det du gör just nu. Just nu försöker du förebygga så att du hamnar i synden igen.
Exakt.
Och det är viktigt att tänka på. Så det är inte så att du avslöjar och du vet, den personen som profeten sallallahu alaihi wasallam varnade för är en person som är glad med synden och nöjd och fett såhär, jag gjorde det här igår, jag gjorde det här förr igår och så vidare. Det är inte det du gör här just nu, utan du ger över telefonen till någon och säger, lyssna, jag har det här problemet, hjälp mig, jag vill bli av med det här beroendet. Och det är inte det profeten sallallahu alaihi wasallam varnade för.
Och det känns som att det är viktigt att kunna göra det, för det är också ett ämne kanske folk skäms.
Exakt.
Man kanske använder religionen som en kryckad väg. Exakt. Och man vet kanske inte när. Man måste inse att, som du sa, att man kanske inte kan tackla det själv.
Mm.
Man är inte så stark som man tror. Och man är inte oberoende. Du, nu vi lever i en tid där alla ska vara så, jag är oberoende.
Exakt. Nej, man behöver hjälp.
Nej, subhanallah, först och främst av Allah. Och ni var inne på det, dua och allting. Och sen att man tar hjälp av dem man har runt omkring sig.
Att man lyssnar också på föreläsningar och påminnelser som finns. Det finns väldigt mycket på YouTube. Till exempel finns en som är jättebra. en föreläsare som heter Wael Ibrahim. Han har väldigt mycket föreläsningar som just i det här ämnet. Vi säger kortare påminnelser. Väldigt bra, jag har lyssnat igenom alltihop. Sen har han vissa längre som upp mot 2 timmar någonstans där, som också är jättebra för folk som vill sluta. Vi vill, alltså, det här är ett poddavsnitt, men det är inte första och inshallah inte sista gången vi pratar om det ämnet. Vi vill varna folk som tittar, folk som har tittat, folk som inte tittar men kanske hamnar i det, för som du pratade om, det är en fråga om när, inte en fråga om.
Exakt.
Alltså, det är så utspritt att man kan knappt undgå att se den här nakenheten. Så hur gör vi? Det är där vi måste prata om först fenomenet och problemet och diskutera det och försöka tackla det. Och ju mer vi pratar om det, desto mer folk kommer vara så, okej, det är bra. Vi vill också vara med att prata mot det här och vi vill vara en del av att kanske skydda oss själva och samhället från det här. Du vet, man måste engagera lite människor i den här grejen. Precis som vi engagerar folk ibland när det är så här, mot kriminalitet exempelvis, mot drogerna, mot det här. Samma sak mot pornografi. Men det är knappt, jag pratar utifrån egen erfarenhet, jag ser knappt någon som gör det. Att man tar upp det, kanske för det som du sa, det är lite skämmigt att prata om. Okej, okay, men hur länge ska det vara skämmigt? Ska vi alla gå under och samhället gå under och ungdom, hela generationen gå under?
Nej, vi behöver mer.
Och subhanallah.
Speciellt också om man är förälder, det här angår dig. Om du är förälder idag, 2021, även om du har småbarn eller stora, det här angår dig väldigt mycket. Så som förälder, jag skulle råda alla föräldrar att läsa på. Studierna finns där, artiklarna finns där, hjälporganisationer, även om de inte kanske finns i Sverige, men de finns, man kan mejla dem.
Det finns organisationer i Sverige faktiskt som jobbar mot det. Jag upptäckte dem nu inför det här avsnittet. Alltså, för det är inget som vi var inne på flera gånger, det är inget som debatteras eller diskuteras kontinuerligt eller öppet. Så att man måste leta för att hitta.
Om du har en 13-åring då är sannolikheten stor att han har Instagram, TikTok, olika saker. Och de här sakerna, det är bara nyligen de har fått sina filter mot porr. Du vet va? Det är inte så att det har alltid funnits. Nej, det är bara nyligen. Och även om, som vi sa innan, det är en inkörsport till andra saker. Så att har en 13-åring idag en mobil, en smartphone som han har internetuppkoppling till, då är sannolikheten stor att den här ungdomen har sett porr. Det är inte någonting man ska tänka heller att min 13-åring eller min 12-åring eller mitt barn kommer aldrig göra sådär. Andras barn kanske. Det där, vet du vad jag kallar det där? Det där att man sticker huvudet i sanden.
Exakt.
Nej, det måste pratas om, och jag hoppas att man gör det tidigt i skolorna. Hoppas jag att det här blir ett ämne man pratar om och kan, du vet, varna för på ett eller annat sätt. Ja. Och förbjuda och stänga av och begränsa och på alla möjliga sätt.
Och vi hoppas att det här, amen. Här avsnittet har varit till nytta. Vårt syfte har inte varit att döma folk eller att som tittar. Det är ett problem vi har sett och många har tipsat oss att prata om. Och inshallah att det leder till gott.
Jag känner så här, om en person kanske känner, men vad ska jag göra? Jag får återfall. Tappa inte hoppet. Jag läste ganska nyligen en fin grej om al-muttaqun, och ni vet al-muttaqun, det är de gudsfruktiga, det är de som har nått de högsta nivåerna, och det är de som Allah azza wa jalla har förberett paradiset för. Det finns en vers som säger, när de beskriver al-muttaqun, och säger alladhina idha fa'alu fahishatan, de som när de gör en stor synd, en fahisha, en skamlös handling. En lärd sa en gång en grej som är väldigt fint. Han sa att det här visar oss att även al-muttaqun, de gudsfruktiga, kan hamna i skamlösa handlingar. Så det är inte, kravet är inte att du ska vara felfri. Kravet är inte att du aldrig ska göra fel. Även stora synder som muttaqi, du kan hamla i dem. Som en gudsfruktig människa. Men vad säger versen sen? Alladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfaru lidhunubihim. Att om de gör en fahisha eller förtrycker sig själva på något sätt, de kommer ihåg Allah. Det är det här vi vill att du ska göra. Som muslim, som troende. Att du alltid ska komma ihåg Allah. فَاسْتَغَفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Du ska be om förlåtelse för dina synder. Som de gjorde. De bad om förlåtelse för sina synder. Och sen säger Allah, وَمَنْ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Vem annars förlåter synderna än Allah? Så att det kommer vara en lång väg. Det kommer vara en jobbig väg. Det kommer vara en svår väg. Men det är fullt möjligt. Folk har gjort det innan dig. Det är bara att kämpa och komma ihåg alltid. Och ha alltid i åtanke att Allah förlåter alla synder.
Inshallah. Barakallahu fikum, bröder, för mycket fina råd. Och vi hoppas som sagt det har varit till nytta. Och vi tackar er för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Glöm inte att subscriba, dela, likea avsnittet, sprid till era bekanta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.